Välkomna med till Slag efter 12 den här varma vårdagen. Och dagen till ära ska vi tala om insekter som pollinerar växter. Och jag ska försöka ta reda på varför vi egentligen ska tala om de här små krypen. Jag heter Ann-Charlotte Åkerholm och med mig har jag insektsforskaren Anders Albrecht per telefon. Hej och välkommen.
Ja, hej, tack.
Så har jag med mig verksamhetsledare Bernt Nordman från Natur och Miljö här i samma studio. Välkommen.
Hej.
Och Gustav Söderström, trädgårdsmästare från Sibbo som också är med oss per telefon. Hej.
Hejsan.
Välkomna med alla. Jag känner att jag är i gott sällskap för ni är alla verkligen experter på det här på olika sätt. Och jag hoppas att både våra lyssnare och också jag själv får lära mig massor nytt under den här kommande halvtimmen. Det är nämligen så att människan nu sent om sidor har insett hur viktigt det är att vi räddar alla insekter som pollinerar växter. Eller ja, insett det här är säkert någonting som ni sakkunniga har gått och ropat efter i åratal men kanske inte fått så hemskt mycket synlighet för. Insektsforskare och Yles egen naturväktare Anders Albrecht, är det alltså så att vi börjar ha slut på våra humlor och myggor och andra som pollinerar?
Nej, inte det är slut på dem, men de har ju vinska väldigt mycket. Så att de behöver köta sommar. Myggorna är ju inte så viktiga som pollinerare och det är kanske inte de vi ska tala om heller nu. Men att det är de här blombesökande insekterna som det mest ska gälla idag, har jag förstått.
Precis, ja. Men det finns en orsak att oroa sig för att de blir allt färre.
Ja, det finns en orsak att vita åtgärder skulle jag säga, så behöver vi inte oroa oss. Mm. Vi kan nog rädda dem.
Mm. Gustav Söderström i Box i Sibbo, du är en van trädgårdsmästare och snart ska vi tala ännu mer om det, men idag har vi en underbar vårdag där ute och troligtvis den varmaste för i år. Märker du där ute i din trädgård att pollinerarna håller på att minska?
Kanske lite nog. Det som är ju positivt, till exempel när det var en varm och fin dag igår flög det några citronfjärilar till exempel omkring i trädgården. Så att nu finns det av dem.
Mm. Bernt Nordman från organisationen Natur och Miljö, du ville gärna medverka i den här diskussionen. Varför är det viktigt?
Jag kanske vill jag ännu fördjupa den här diskussionen om nuvarande trender. Det är ju kanske lite svårt att i en enskild trädgård så att säga fastställa nu de här stora trenderna, men det där biologer, forskare världen runt har ju gjort uppföljning på insektpopulationer och det där det är nog väldigt tydligt på basen av forskningsresultaten så kan man nog säga att insekt och särskilt kanske just vissa pollinerande insekters populationer har minskat dramatiskt. Till exempel binhumlor som har en nyckelroll så det där, deras populationer har faktiskt dramatiskt minskat på senare tid.
Mm. Vi kan börja bena ut det här helt från början också för oss som inte är hemskt insatta i biologi. Vi talar alltså om insekter som pollinerar växter. Kan du berätta, Anders Albrecht, vilka djur gäller det här alltså helt konkret? Och varför ska vi vara så oroade?
Ja, om vi tänker på våra odlingsväxter som vi nu kanske närmast... Man tänker ofta på äppelträna närmast. Och det är ju tidigare på våren och då är det närmast bin och humlor. Och bland humlorna kanske mest drottningarna som är i farten då.
Mm.
Och det är ju relativt få drottningarna. Så att när det är dåligt med bin så är det ännu sämre med drottningar. Och sen när de får arbeta så då blir det ju flera. Och då blir det ju eftersom de är samhällsbyggare så besöker de ofta och mycket och länge de här växterna. Och därför är de väldigt viktiga. Men att de behöver mat hela sommaren ända till hösten. Och det betyder att äppelträden räcker bara en liten kort tid. Och sen ska de ha annat under hela sommaren, annat att äta. Så man måste se till att det finns blommande växter hela sommaren åt dem. Och det här är brist på nu.
Just det.
På många ställen.
Just det. Och nu har ju till exempel Yle startat en sån här kampanj där man försöker locka alla finländare med i ett slags sån här insekttalko. Rädda pollineraren heter den. Och idén är då att man kan på olika sätt bidra till att de här små surrande djuren blir allt fler. Och det finns då många sätt, men vi talar snart mer om de här olika sätten. Men först lyfter vi fram ett av de här sätten som har ett otroligt gulligt namn i mina öron, nämligen insektshotell. Jag ser i alla fall framför mig en bild i en barnbok med en massa glada insekter som badar i bubbelbad och äter brunch. Men Gustav Söderström, du har kanske en mer realistisk bild av det här hela. Gustav, du och din hustru som också är trädgårdsmästare har alltså ett bed and breakfast och café där i Sibbo, men inte bara för människor, utan ni byggde då ett sånt här hotell för insekter också. Berätta.
Ja, vi har en sån här lagerhylla som vi ställde emot ett varmt kylvägg. Och sen är det, då heter det olika material där, bedklabbar som det är borrat hål i och mossa och kristar och allt möjligt sånt här som insekterna, larverna då övervintrar i och sen visserligen också under odlingssäsongen så använder de det som övernattningsställe och sånt här. Och sen en annan sak som vi också har gjort så är ett sånt här risstaket av kristar och sådant som vi kär ner i trädgården så samlar vi till ett staket och där trivs också en massa olika insekter och sådant i det.
Mm. Hur ser det ut där nu? Är det mycket aktivitet just nu?
Inte ännu har jag inte sett på det viset någon aktivitet, men det som man ser så är till exempel just de här björkklabbarna eller vedklabbarna som där är borrat hål i, så finns där en massa hål som är igenmurade. Så det betyder väl att det finns en larv eller en insekt som väntar på våren och komma ut därifrån.
Precis. Bernt Nordman, du sitter här och myser när du lyssnar.
Ja, det låter riktigt bra det där, jo. Insekterna behöver ju dels husrum men också mat. Och vi människor kan nog hjälpa med båda två.
Mm. Gustav, hur kom ni på det här med det här att bygga ett insektshotell?
Det är nog en sån sak som att jag följer med en massa olika nedsidor och sånt här. Och den vägen kom vi fram till att trädgården behöver det. Och sen när man ser liksom var insekterna finns i trädgården, så de söker sig just in ibland med kvistar och sånt här. Så det var liksom ett behov helt enkelt.
Mm.
Mm. Får jag säga ett par ord här?
Ja, Anders Albrecht, berätta.
Jo, alltså det här har ju forskare och sådana här miljöskyddare hållit på redan i 20 år med det här. Och det har inte funnit liksom popularitet bland allmänheten förrän nu, men att det har varit mycket, mycket utbrett det här och man har lärt sig massa om de här djuren just för att man får den. Man får dem att bygga bo i det här. Det är ju inte bara de här pollinerande bina, utan det är också andra steklar som är rovdjur och annat som man får reda på. Mm. Och om jag får tillägga om de här hålen ännu, så det är ju inte bara en larv per hål, utan så djupt hål är så är det larv på larv i dem. De bygger sådana här kammare efter varandra. Det kan finnas 20 stycken i ett sådant här hål.
Okay.
Så det är inte något små mängder det.
Nej, du har också sånt här i din trädgård, är det så, Anders?
Jag har inget egentligt hotell, men jag har en massa skräp som ligger överallt som fungerar.
Och det fungerar lika bra, eller?
Ja, alltså vi håller kvar, vet du. Jag menar, om tre vedklabbar börjar mörkna så ska man inte gärna styra sig av med dem, utan låta den vara. Och det som är väldigt viktigt också är att man har torra partier med sand.
Jaha.
På gården, för att en stor del av våra solitära bin och andra djur, så de gräver själv hål i sanden och bor där. Att speciellt de här sandbina som flyger just nu, så de flesta av dem är av den här typen.
Mm.
så borde ha sådana sandställen. Det blir sandhöga, men att man lämnar torra ställen som man inte sätter mull på, utan låter den vara sand. Det blir ju en trevlig vegetation också på den med sådana här torrmarksväxter.
Mm. Och Yle uppmuntrar ju nu också då via den här kampanjen att hitta på olika sådana här idéer. Är det så alltså, Anders Albrecht, att man ska vara lite slarvig med sin trädgård för att de här pollinerarna ska vara nöjda?
Ja, no, vi kallar det att vara slarvig. Att det är ju många av våra bekanta som tycker att oj, vad vi har det lummigt här, men att det är väl slarvigt de menar.
Precis.
Men att just det att man, när det är så, ska man klippa gräset annat än där vad man verkligen behöver det.
Man ska inte klippa gräset så mycket, eller där du sa att där man inte behöver det.
Ja, där var man vill på, var barnen vill leta, och det är klart där ska man klippa det, men där omkring att man, ju mer man kan lämna fritt i trädgården där växterna får växa, och så man slår bara en gång i år eller så där, köter det som äng.
Precis.
Så desto bättre här. Att vi har här på gården, så vi räknar på en dag i fjol att här blommar 130 växter samma dag.
Oj.
Och det betyder mycket insekter det.
Ja.
Och
man
vill betyder mycket äpplen i träna också.
Ja. Har du några andra idéer? Det finns sen ännu flera idéer om ni vill gå och titta på våra webbsidor på det här Rädda pollineraren-sidorna. Men skulle du ännu kunna berätta någonting, Anders, om man till exempel vill plantera några blommor eller någonting? Hur ska man tänka?
Man ska tänka på humlorna som har en ganska lång sugsnabel. Vi tycker om blommor som har en djup kronpip. Till exempel tistlar är väldigt bra.
Mm.
Tistlar och ärtväxter, klöver och mycket sådana här. Och de är bra för fjärilar också. Och sen ska man ha pollenväxter. De här bina, de samlar ju pollen också, humlorna. Så att sådana växter som ger mycket pollen, ofta ger de ju både nektar och pollen.
Mm.
Samma växter. Och sen sådana som, så att man har blommande ända från våren till hösten. Så att de har ett ständigt utbud. Så att på det viset kan man. Det finns en sån här bok av Kauri Mikkola som heter Perhos Puutarha. Och den är jättebra för det här. Där jag ser någon fjärilar, men detsamma gäller nog för humlor och bin också. Och där kan man titta på exempel vad man kan plantera. Och en vilda växter är ju alltid bra också det.
Precis. Och det här är alltså saker också som nu då vanliga människor kanske har börjat lite mer att tänka på, och som kommer fram där på också våra Yles webbsidor. Där är nu, jag tittar nu på den här sidan, här är sådana här pollinerargärningar sammanlagt 16 833, alltså vad människor, vanliga människor i sina trädgårdar har gjort hittills. Vad tänker du, Bert Norman, om en sån här kampanj?
Jo, jag tycker den är bra på många sätt. Dels just för att det här är ett ypperligt exempel på små åtgärder som var och en faktiskt kan göra i sin egen trädgård. Till exempel det här med att kanske minska lite ytan gräsmatta och kanske ersätta det med annat. Som Anders föreslår, kanske lite sandpartier någonstans, och framförallt då vilda blommor som blommar under olika delar av året. Så det är liksom en sån här, den kampanj som visar att man kan göra någonting själv. Sen å andra sidan så tycker jag att det är väldigt viktigt att nu den här frågan om pollinerarnas trångmål lyfts upp till diskussion, för att det finns ju sen större frågor så där på samhällelig nivå och frågan om hur vi brukar, hur jordbruket fungerar, sånt där som vi sen kanske kan komma in på och då kanske det finns en beredskap att också sen fatta lite större beslut.
Precis. Anders Albrecht, kan du lite öppna det här, att varför försvinner alltså de här pollinerarna?
Dels så används ju en del gift som absolut inte borde få användas ute i naturen överhuvudtaget. Och det borde minska. Och sen är det de här monokulturerna, just gräsmattan är ju ett exempel. Och så är det ju nog också med åkarlandskap och det, att om det om det är för sterilt och det där man tar livet av alla så kallade ogräs som ju är ogräs bara för vissa personer, för andra är det vackra växter.
Mm. Vad menar du med monokultur och gräsmatta?
Monokultur är att det växer bara en eller två arter.
Precis.
Istället för 300 arter. Och det begränsar ungefär insekterna också lika mycket.
Ja, och då menar du att det är människan som väljer att man vill att det ska växa bara en art?
Ja, det är ju och inte det är bara vilja utan det är ju nog ett behov också.
Mm.
Att det är inte så hemskt enkla saker. Att man kan inte bara gå och fördöma en jordbrukare för att han odlar sädesslag.
Man vill ju alltid hitta den där boven.
Ja, men det är fel. Inte det boven vi ska hitta, utan det är problemet vi ska lösa.
Vad tänker du, Bernt Norman?
Jo, gällande just jordbruket så det är ju klart att visst behöver vi odla spannmål och säkert är det helt rationellt att odla alltså vete och åkrar med bara vete en sommar. Sen kanske nästa år kanske man odlar något annat, kanske bondböna eller något annat i växelföljd. Men gällande just jordbruket så är det nog viktigt att fästa uppmärksamhet nu vid bekämpningsmedlen. Det finns gedigen forskning världen över kring till exempel neonikotinoider som är en grupp av sådana insektbekämpningsmedel som då också påverkar andra insekter än just dem som man då vill komma åt, de här så kallade skadegörarna. Och det finns en ganska tydlig koppling mellan till exempel just bistammarna och användning av neonikotinoider i flera delar av världen. Så att här kommer vi nu in på den här frågan om ekologisk odling som alltså är ett helt reellt och ett helt bra alternativ också i Finland.
Mm.
Så jag vill nog här uppmuntra konsumenter att om det går, om det finns utbud så välj ekoprodukter, livsmedel som har odlats med ekologiska kriterier, det här kravmärkningen i Sverige eller Luomu här i Finland. Och det där, på det sättet så skapar vi en efterfrågan så att jordbruket så småningom blir också mer insektvänligt i Finland. Och sen ska vi ju nog också, jag vill också påminna om det här som Anders var lite in på, nog de här hemträdgårdarna alltså.
Mm.
Nu är det ju lite intressant när man går i sådana här järnhandlar och trädgårdsbutiker så här på våren och sommar. Så de där hyllorna med sådana här kemiska preparat för den egna hemträdgården, så de är ganska långa och ganska höga. Så att det där, nu, och det finns ju också alternativ till det. Det finns alltså mekaniska och biologiska sätt att också hålla de här populationerna av olika insektgrupper i schack så att man kan också odla ekologiskt så att säga i den egna hemträdgården.
Mm, precis det.
Det kan man ju. Jag kan berätta om en sak som vi har märkt här hemma. Att vi har ju fått hitta den här fläckiga busksnäckan, alltså den här så kallade borgosnäckan som gör en massa skada och andra som har sniglar som anses som svåra skadedjur. Men i en sån här lite vildvuxen trädgård så det märks ingen skada, fast det finns hur mycket som helst. De går ju inte på det vi odlar åt oss själva, utan de finns där bland den här rika vegetationen och gör ingen skada.
Mm.
Att vi på sätt och vis späder ut skadedjuren så att de inte gör illa.
Mm. Vad tänker du, Gustav Söderström där i Sibbo, du som har insektshotellet och också är trädgårdsmästare, vad tänker du om allt det här?
No, alltså vi använder ju inga bekämpningsmedel i vår trädgård. Vi odlar mycket lite grönsaker och sådant, men vi har lite örter och kryddor och sånt som vi har och sen prydnadsväxter. Men det enda bekämpningsmedel vi använder så är nässelvatten.
Mm.
Och det här med de här snäckorna, så det har varit ett stort problem på det viset, för de äter ju allt från sammetsrosor till växter med tunnare blommor. Men där är nog, det finns en massa djur i naturen som sköter om dem, till exempel kajorna. När man har klippt gräsmattan, så efter det så kommer kajorna och plockar i sig de här snäckorna i massor.
Jaha.
Mm.
Vi har kajo där hos er.
Ja.
Vi har inga kajo här fast det är bara en kilometer emellan.
Ja, alltså, vi har en jättestor flock för att här finns en gammal tork på vår tomt som de bygger bo i. Och därför finns det, vi har säkert 100 stycken här.
Ja, man ser ju varje gång vi åker där förbi. Så, men att,
ja.
Jag har bara ett par gånger sett en kaja här på vår gård.
Okej, ja.
Så att vi får sätta snäckorna med annat.
Ja, precis.
Men det fungerar nog också.
Ja.
Det som vi inte har ännu talat om, så det är de här som har blivit populärt som kallas fjärilsbarer.
Ja, berätta.
Det vill säga man har en sån här, jag har en säkerhetsmedan socker som man spetsar med lite alkohol eller etik för att det ska känna lukten.
Mm. Berätta på nytt, det brast lite här, Anders.
När det luktar jäst att det finns socker där. Och jag menar, de är bra för fjärilar, men de är väldigt viktiga också för bin och humlor då när det inte finns just någon lämplig blomma.
Mm. Jag brukar hänga upp en liten skål i äppelträdet med lite gamla päron eller något liknande eller några äppel eller något sånt och skära dem i bitar och låta dem vara där, så efter en stund så har man hundratals bin och vad heter det, humlor som flyger omkring där och går och äter av dem.
Ja, man kan också, om man är lat, så kan man gå bara under äppelträden och
precis.
Trampa sönder ett äppel här och ett där.
Ja.
Det redan räcker med det.
Helt underbara tips. Alltså, vi sitter bara och gapar här i studion med Bernt Nordman. Det är nässelvatten och det är kajor och fjärilsbarar. Massa idéer.
På tal om nässlor så det där, håll kvar nässlor också på gården.
Just
det är väldigt viktigt för att många dagfjärilar lever på nässlor. Mm. Och har man dem så har vi sen nässelfjärilar och amiraler och kartfjärilar och andra på gården. Mm. Och det är väldigt roligt.
Nässlan är ju väldigt, vad heter det, nyttig på det viset också, att på våren så kan man först äta de här första skotten och sen låta den börja växa och fjärilarna sen tar resten av nyttan.
Mm. Hur är det där i Sibbo, Gustav? Med fjärilarna, saknar du fjärilar där eller har ni lika mycket som förr?
No, det var ganska, när det var en kall sommar nu här så var det ganska lite fjärilar. Men som sagt här nu igår till exempel såg jag första citronfjärilarna och några nässelfjärilar. Så fort som det blir varmt så kommer de nog. Det finns en massa blommor och det som ju är viktigt nu på våren att det finns utav de här lökväxterna, till exempel krokusen. Nu när krokusen börjar blomma, titta lite närmare när det börjar bildas pollen inne i vad heter det, i krokusen. Så då är bina och fjärilarna och humlarna där genast.
Ja, vi har här haft väldigt mycket fjärilar. Att jag har kunnat, bästa dagen har jag räknat till 300 amiraler på en gång här på gården. Aha. Så att det finns nog, om man bara har blommor och har matningen igång ständigt. Det är lite samma som med fågelmatning, att man ska inte sluta mitt i.
Nej. Nu måste jag fråga Bernt Nordman här, eftersom vi hör så många fantastiska tips och vi har kampanjer på gång och folk går igång på det här med att börja försöka göra insektshotell och så vidare. Är det här liksom bara en droppe i det lilla globala, i den stora globala bilden, eller kan vi på riktigt göra en skillnad här i Finland med de här insatserna?
Jo och jo. Alltså det är förstås en liten droppe i det stora havet. Och det är klart att vi har liksom gigantiska monokulturer med enstaka odlingsväxter som vi också förstås importerar hit. Det mycket måste göras förstås på stor global skala. Men det är faktiskt, jag tycker att Anders Trädgård och Gustav Trädgård är perfekta exempel på svaret också. Det spelar en roll det som man gör själv i den egna närheten. Och det har alltså en nytta. Och dessutom är det ju förstås till stor glädje Om man kan kanske bli intresserad av insekter och börja artbestämma fjärilarna och kanske gå in på så småningom att det till och med finns en massa olika humlaarter och så vidare också i den finländska naturen. Och det där sammantaget, om vi skulle få flera både hotell och barer för insekterna så skulle det ju nog så att säga, stärka populationerna också och så småningom så bidrar det till att stärka populationerna av de här viktiga insektgrupperna och det där det, också i Finland så om vi tänker på, tänk hur skulle det vara om vi inte skulle ha, kunna plocka blåbär eller lingon och förstås ja, äppelträden är nu någonting som finns i de flesta trädgårdar, de behöver pollinerare, vi har tomater, vi har frilandsgurkor som också är beroende av pollinerare, att väldigt mycket i vår vardags livsmedel som vi är vana med och tar som självklara så är helt beroende av de här pollinerarna. Så det där, det är jätteviktigt och de här små åtgärder man kan göra i den egna närmiljön är viktiga och sen så småningom kanske man kan bredda det, kanske företag kan börja odla ängar istället för att ha gräsmattor på sina impedimentmarker runt industrifastigheter eller och som sagt så har vi hela den här frågan om jordbruket, att vi borde få ett mångsidigare jordbruk och kanske också ha ett landskap där det finns där det tillåts mera icke-produktiva växter och lite mera blomsterprakt i vägrenar och så vidare. Och bort med lupinarna till exempel.
Precis. Men kan man liksom, kan man också få det här som vi gör här i Finland, eller är det bara så att vi kan nu starta en trend och hoppas att hela världen liksom hoppar på den här trenden? Men kan vi på något vis påverka det här som man talar om sen i det här globala perspektivet, bomullet i våra jeans och kaffebönorna till vårt morgonkaffe och sånt i framtiden? Kan vi påverka det?
Det kan vi påverka och där är nog kanske det viktigaste tipset som jag skulle vilja ge ju nog då, den här ekologiska odlingen. Välj alltså det ekologiska alternativet. Ekologisk bomull som odlas utan bekämpningsmedel. Ekologiska bananer och kaffe och apelsider och hela faderullar. Så att vi skulle få ner användningen av kemiska bekämpningsmedel också globalt för att det i många delar av världen så är situationen alltså riktigt dramatiskt, katastrofal. Lyckligtvis har vi ju här i Finland inte använt så mycket av de här bekämpningsmedlen. Så att vi har starkare insektpopulationer än i många delar av världen ännu lyckligtvis kvar här.
Vad tänker ni där ute i era trädgårdar, Gustav och Anders, om den här lilla stora insatsen här i Finland och den här globala bilden?
Det är ju inte bara Finland utan det här har egentligen i ganska stor skala satts igång av drottning Sonja i Norge. Som börjar med att avgränsa delar av slottsträdgården och odla som äng. Och det har nu spridit sig genom Norge och Sverige där de har gått om slottsträdgårdar. Och lämnar stora ytor, flera hektars ytor som de köter som ängar. Och de har till och med handgripligen planterat växter där i ängen bara för att få artantalet att stiga snabbt.
Precis.
Så det är nog någonting som är betydligt mer än bara här i Finland.
Gustav Söderström i Sibbo, vad tänker du?
Det är just med att ut i världen, så till exempel engelska stora trädgårdar, så har ju alltid en sån här naturdel av trädgården som en sån här skogsträdgård och just med ängar och sådant. Och då finns det ju liksom naturens växter på ett annat sätt än som vad vi odlar. Det är mera sån här liksom kötta trädgårdar kanske här i Finland. Vi lämnar vår egen trädgård nog på det viset. Vi har också ett sån här litet skogsområde var jag brukar lämna över vintern alltid en stor hög med ler till exempel för att om det skulle komma någon igelkott eller något liknande som skulle kunna övervintra i den här lövhögen. Och sen kan jag ju lyfta på svansen så pass mycket att vårt café och bed and breakfast kafésidan, vi har 95% av våra produkter som vi säljer åt kunderna så är ekologiskt odlade. Och bed and breakfast sidan så där lär vi våra övernattningsgäster att sortera och sånt här. Så att små saker så är nog en sak som påverkar.
Så ni har ekologisk kafé både för människor och insekter.
Precis.
Precis. Ja. Anders Albrecht, vad är dina önskemål om du tänker på samhälle? Vad skulle du önska att man skulle göra på samhällsplan?
Det är lite samma saker som det här. Och sen det att alla skulle börja välja mer ekologiskt i butikerna. För att det, ju mer vi köper, desto mer börjar det odlas och desto mer går priserna ner och det blir... Sen är det inte dyrare mer än vanligt odlad. Så det kanske det allra viktigaste skulle vara just det här att konsumenterna går in för det här ekologiska livsmedel av alla sorter.
Och där kanske vi borde, det finns ju en sån här rörelse nu i Finland och i Norden som heter Reko, alltså rejäl konsumtion, var kunderna köper direkt från producenterna sina råvaror, och där är ju ganska många av de här producenterna som är med i den rörelsen, så är ekoodlare, och att på det viset hjälpa dem framåt också i sina arbeten.
Gustav Söderström, ni har nu haft ett insektshotell där med din hustru sen i fjol somras. Vad är ert nästa projekt?
No, kanske just det här att försöka odla så mycket sådana växter som insekterna tycker om. Alltså just flockblomstriga växter. Och sen har vi ju i vår kryddträdgård så har vi sådana växter som isop och lavendel och timjam och gurkor och sånt här som insekterna tycker om, och på det viset få in mera insekter och kanske få in mera fåglar och sådant också samtidigt i trädgården.
Bernt Nordman, har du något?
Ja, Gustav kom in på en bra poäng här att insekter är ju också mat för andra. Så har vi mera insekter så får vi också starkare fågelpopulationer. Också fågelpopulationer har nämligen gått ner ganska kraftigt. Och det är faktiskt så att det är uttryckligen också insektätande fåglar som har det lite problem för tillfället också i Finland och i andra delar av landet, i andra delar av världen. Så att det är faktiskt, vi ska komma ihåg att naturen är ett mycket intrikat och spännande nätverk av sådana här beroendeförhållanden. Och mångfalden alltså stärker ekosystemens... och naturens möjlighet att anpassa sig och överleva. Så att det är nog den här mångfalden är igen en jätteviktig viktig fråga.
En sån där fågel som nu har kommit här på några år tillbaka hos oss så är rödhaken. Och det är ju en intressant fågel på det viset. För den blir ju liksom så tam att man nästan, när man håller på och rensar och putsar i trädgården, så håller man på att ta fast den i handen. Och den kommer ju riktigt fast igen.
Det är fantastiskt.
Ja, det som ju kommer in här också är behovet av fågelholk.
Ja.
Det räcker inte med att bara ha mat åt dem, utan man måste ha ställen att bo när det inte mera finns hål i träden i skogarna. Utan det får vi fixa själv så mycket vi bara orkar. Och man kan nog packa trädgården ganska full med holkar och ha dem bebodda varenda en.
Ja. Där har jag en fråga genast med fågelholkarna. Om någon skulle hitta på ett bra sätt att sätta fast fågelholkarna i trä utan att förstöra trädet.
Där fick vi en fråga som...
Jag brukar hänga upp dem med ett sån här ganska halvtjockt sån här bykrep.
Det blir
inga spår. Den hänger, den är inte fastspänd utan den liksom hänger där. Att man har en länk uppe och en länk nere. Och den är ju lite skakig, men det bryr sig inte alls om. Och det har ingen betydelse.
Helt fantastiskt att höra om alla era trädgårdar. Bernt Nordman, vi brukar tala med dig bara om makroplan. Men nu får du ännu säga här till slut att har du någon egen konkret personlig plan som du tänker göra för att bidra till pollinerarnas fortlevnad?
Jag fortsätter nog äta välja ekologiskt odlade livsmedel.
Tack för det här. Här får vi avrunda slaget efter 12. Det här var en rejäl dos av insekter och jag har åtminstone lärt mig massor nytt. Hoppas att lyssnarna också har lärt sig. Det var härligt att ha med er tre här och er expertis i studion. Bernt Nordman från Natur och miljö och Anders Albrecht, insektsforskare och naturväktare. Och Gustav Söderström, trädgårdsmästare och hotell- och kaféägare i Sibbo. Tusen tack till er och tusen tack till alla som lyssnar. Jag heter Angela Åkerholm och slaget efter 12 är tillbaka igen imorgon. Hej då!